Som två spöken kommer vi fram ur mörkrets tystnad och lyser upp eran tillvaro med 150 kilo podcast! Välkomna ska ni vara.
Tack så jättemycket.
Jag hoppas det är bra där hemma. Jag hoppas det är bra på andra sidan linjen. Hur mår du, Joakim Falkman?
Jag mår bra. Jag tyckte att ditt intro var fantastiskt. Du gör ju inte så ofta, så att det får, man får liksom hålla till godo med vad man får när du gör det.
Ja, men, ja, min interpretation var lite ett Wolverine-skrik så här i Halloween-tider tillsammans med Alla helgon-spökandet.
Ja, jag förstår. Jag vet inte om du lyckades, men det blir säkert jättebra.
Jag var på en kyrkogård här om dagen förresten, och det slog mig att varför i hela friden skulle det vara spöken på en kyrkogård? Alltså även
för
om man tror på spöken.
Det är där man begraver kropparna.
Jo, men säg att du är ett spöke. Varför skulle du befinna dig på en så deprimerande plats som en kyrkogård in all eternity? Alltså varför skulle din själ vara kvar på ett sånt ställe när den kan liksom fritt...
Jag tänker att det kan vara för att man på något sätt inte är... Man har liksom inte släppt sin kropp riktigt, tänker jag. Ja, men... man hålls kvar i jordelivet för att man... För att något har hänt med ens kropp och... jag vet inte.
Ja, men jag tänker det känns som så här, hela livet drömmer man ju om den här att kunna flyga och kunna besöka alla möjliga coola platser liksom. Och jag menar, även om du är hemsökt på något sätt eller om, vad blir det, om man hemsöker någon annan, nu vet jag inte riktigt om jag använder ordet på rätt sätt, men då känns det som så här, det är ju aldrig någon som hänger på en kyrkogård. Och du kommer ju göra väldigt lite eller något som helst intryck på någon på en kyrkogård. Och det blir lite så här, alltså fan vilket tålamod man ska ha om man ska försöka skrämma någon på en kyrkogård och sitta där liksom 364 dagar om året och så här, det där ena dagen runt Halloween, då jävlar.
Ja, men det är ju alla helgona dagen innan det här avsnittet släpps. Det är ju det på lördag.
Ja, just det.
Den 1 november.
Är det 1 november?
Har du några döingar som du ska fira? Eller man kanske inte säger fira, man kanske säger, vad säger man då? Hylla, hedra kanske man säger.
Hedra är nog det bra ordet, men jag tycker ändå att man ska kunna fira döda människor.
Alltså, man firar ju inte att de är döda, det är ju jättemakabert. Det är ju skitkonstigt.
Fast det beror ju på vad man har för relation till döden. Alltså, jag kan ändå...
Men man firar väl att de en gång levde och var glada människor förhoppningsvis.
Jo, men säg att man har förhållningen kring andar och sådär, så kan man väl ändå liksom fira...
Du menar att man är en knäppjök?
Ja, nej, det tänker jag inte säga. Hade vi spelat in det här avsnittet förra hösten så kanske, men nu är det den här hösten och då tänker jag faktiskt hålla mig annorlunda.
Du är lite som de här människorna i det här gamla klippet med som nu figurerar på Facebook jättemycket. Den konstigaste ögonblicket i Nyhetsmorgon. När han, vad heter han?
Fredrik Strage.
Fredrik Strage recenserar en dokumentär om bara hippies som åker ut och kramar träd och lyssnar på sjuka dikter och ska bygga upp kraftfält av sin egen energi och blir ner med. Vi kan väl länka till det klippet i...
Ja, det måste vi göra.
Alltså... På vår YouTube-kanal. Det är ju fantastiskt. Det är ju så jävla rolig tv-tittning.
Men jag älskar ju hans otroligt sakliga sätt att tala om.
Ja, men det är ju också fantastiskt. För man tittar på det här klippet och ser att så här, ja, det här kommer ju gå åt helvete. Och sen så går det åt helvete. Och sen så när de kommer tillbaka till studion, då är alla så här knäpptysta. Och bara, ja, vad hände där? Ja, problemet med transcendentala kraftfält är ju att det inte fungerar. Man älskar ju Fredrik Strage för att han är så jävla torr.
Ja.
På ett sätt liksom.
Vad händer där?
Ja, problemet med att skapa transcendentala kraftfält är ju att det inte fungerar.
Nej, men för att återgå till Alla helgon. Jag har inga... Men det är väl lite det jag tänker så här. Ja, just med kyrkogården. Jag har ju inga nära stående som liksom vars kroppar ligger på någon kyrkogård i Sverige. Vilket gör att jag inte liksom ber mig ut till någon kyrkogård riktigt. Det skulle kännas konstigt. Liksom, överlag tycker jag att kyrkogården är ganska... makaber plats egentligen att bara liksom stapla lik på varandra.
Ja, jo, men det
jo, jo.
Man har väl ändå sin familjs liksom område. Det, man delar väl, det är väl bara för att ha en samlingsplats liksom.
Jo, jo, precis, men alltså om 1000-2000 år och vi ser tillbaka på det här beteendet som vi mänskligheten hade att liksom gräva ner människokroppar, det känns nästan respektlöst.
Du tror inte man kommer göra det alls?
Nej, nej, nej. Alltså,
du tror inte det? Alltså, tror, det här har ju mycket med religion att göra.
Ja, det är ju enbart religion. Alltså, det är en sån, ja, alltså, egentligen skala bort hela den religiösa aspekten utav det, ja. Så blir det ju ganska konstigt.
Ja, ja, absolut. Men tror du att religion kommer försvinna på 2000 år?
Nej, vadå, det vore väl inte så himla konstigt om du tänker på Sverige, hur pass alltså den faktiska tron gentemot Gud har skalats bort så pass mycket på bara några hundra år.
Ja, absolut, men sådana traditioner försvinner inte så snabbt, tror jag.
Nej, okej, okay. Men det finns ju ändå ganska så fastrotade traditioner bara några hundra år tillbaka som har försvunnit.
Ja, absolut. Men vad tror du ersätter det?
Ja, men jag tror ju på en mer spirituell utveckling av människan. Att vi kommer okay. Kunna öppna fler frekvenser att ta in universum. Okej, det här låter skitflummigt, men jag tror att jo, men det
är... Har du rökt något, Magnus?
Nej, men alltså, det finns ganska mycket i mitt huvud som tyder på det här. Utan att behöva gå in på det här för mycket. Jo, men det är ju inte...
Bara för att det finns ganska mycket i ditt huvud som tyder på det här, då vet du att vi kommer inte begrava människor.
Nej, men jag vet ju uppenbarligen inte, men det här är ju... Jag har ju en tro kring det.
En inblick.
Mm, och... nej, men jag tror ju ändå på att så här, vi kommer förstå att vi måste komma mycket närmare liksom jorden och det totala kretsloppet.
Vilket... Men kan du komma närmare jorden än att bli nergrävd i den?
Nej, men jag tror att man kommer, alltså, just att gräva ner folk tror jag kommer kanske ersättas med att man istället för att se kroppen som en is, alltså så här, man kommer kanske gå tillbaka till just ur anledningen till varför man begraver folk som, jag menar, nu gör ju folk det bara för man alltid har gjort det, men jag tror man kanske kommer börja förstå mer att så här, att vi behöver bli en del utav, alltså så här, återförenas med kretsloppet mer än att så här, försöka sätta in oss i en kista och försöka banka igen. Ja, men jag tänker liksom att vi... Ja, men jag tror ju ganska... Jag tycker ju det är en ganska fin grej med liksom att man bränns och att man liksom på så vis återförenas. Alltså att askan liksom får ge börd till nya... liksom, nytt liv och så. Men... Och det gör ju kroppen förr eller senare liksom också begravd i en kista. Men det blir så himla märkligt bara, tycker jag. Att man ska bankas igen i en kista. Och, nej, det tror jag inte på. Men du då? Hur kommer du... Är du en sån som ställer sig på en kyrkogård?
Nej, eller jag blir ju alltid... Det här låter så jävla hemskt, att man blir medtvingad att göra det. Det blir man väl inte egentligen. man vill ju, jag vill ju hedra, jag har ju både farmor och mormor och gammelmormor så begravna, men jag kan väl tänka att jag har så jävla svårt att se att man måste komma till en kyrkogård eller till en viss plats för att kunna, och på, just på en viss dag för att kunna hedra människor liksom så.
Ja.
Jag tycker det är en ganska förlegad idé, och att den speglar så mycket av just som vi sa religionen.
Mm.
Så blir jag lite avståndstagande från det liksom.
Ja.
Så vi får väl se om jag gör någonting, men annars så jag vet inte ens, jag kommer typ inte ens fira Halloween i år. Jag älskar ju att göra det annars och klä ut mig och spöka ut mig och sådär.
Ja.
Det verkar vara jävligt lugnt just i år alltså.
Jo, men jag kommer nog faktiskt fira lite Halloween ikväll faktiskt. Det är Karlskronas sunkigaste bar som de nya hypereleverna.
Då är det sunkigt alltså.
Ja, jo. Men jag har inte riktigt kommit på vad jag ska klä ut mig till. Så jag tänkte att du ska få hjälpa mig, för du... Jag vet att du är en höjdare på att komma på utklädnad.
Men alltså jag alltså alltid när det är Halloween, jag har ju ett par, eller jag har ju kläder redan klara liksom. Jag är alltid bara blodig när jag går på Halloween. Alltså jag är blodig från topp till tå alltså.
Ja.
Jag har så här sönderslitna byxor och tröjor och allting som jag bara drar på mig, och sen så går alltså, jag ut i det. Och då märker man ju inte dagen, det som är bra med de kläderna är att man märker ju inte dagen efter om man har skadat sig själv på fyllan liksom. Man kan ju komma hem med uppskrapade knän och bara, ja, det där hör till kostymen.
Jag såg ett Kobra-avsnitt som är jävligt spännande om så här, avtabuiseringen utav mens.
Ja, jag såg också det. Väldigt bra var det.
Ja, jag tänkte om man skulle komma, vore det konstigt att komma som en tampong?
Ja.
Alltså, jag menar, det är ju en sak om en tjej gör det.
Men det är
om
inte en Halloween-dräkt. Det är ju det, alltså...
Ja, men det är det väl.
Det hade ju varit om det nu skulle vara så att det var läskigt med mens, då hade det ju varit en sak. Men nu
ja, men det är ju en Halloween-dräkt ur amerikansk bemärkelse där man kan klä ut sig lite hur man, till vad som helst typ.
Ja, fast enligt amerikanska manier så ska man väl alltid vara sexig.
Ja. Okay.
Alltså både som tjej och kille, eller framför allt som tjej kanske, men...
Ja, men det blir lite av ett politiskt statement. Men det enda
är... Ja, det blir det ju, men det är ju mer en maskeradkostym än vad det är en Halloween-dräkt.
Ja, men jag menar, det har ju alla, det är ju lite spöklikt. Det är ju blodigt och det är makabert.
Du ska vara en använd tampon.
Ja, ja, alltså. Gud ja.
Okej. Okay. Ja, alltså kör. Hårt. Det är väl egentligen bara att ta ett vitt duntäcke, doppa i röd färg i toppen och sen så sätta ett snöre längst ner.
Ja.
Det är bara att köra. Ja må han leva. Ja må han leva. Mangen har fyllt 24 år. Ja.
Fan, lite mer ansträngd rap skulle man kunna fått, men hepp.
Ja, men jag vill inte rappa till dig. Jag vill ju köra en classic Mangle Mangan fyller 24.
Jo, men alltså,
hur mår du? Hur känns det? Är du äldre? Är du gammal? Är du grå?
Ja, alltså i brist på att komma på någonting speciellt med att fylla 24, som du för övrigt har trott att jag har varit i över ett år.
Ja.
Men så det enda med att vara 24 är ju att nu är jag ju mid-20s.
Inte 25 mid-20s?
Jo, men spannet mellan 24 och 26 känner jag är mid-20s.
Okej, okay, ja. Hur känns det då?
Ja, men jag känner att jag borde ju vara lite vuxnare än vad jag är, men jag vägrar ju. så att, ja, men det finns väldigt mycket mognad på något plan.
Det finns potential för mognad.
Ja, jag har några fler pubishår i alla fall.
Okej.
Okay. Ja, nej. Det här har varit en väldigt annorlunda födelsedag. Ja, men vi har ju pratat om det här med ångest inför födelsedagar och hit och dit. Och jag menar, förra året var ju en väldigt fin och bra födelsedag som jag tyckte väldigt mycket om. Men det här året har varit ganska annorlunda just för att det har varit mycket bättre utifrån andra preferenser och andra kriterier. Det har liksom handlat väldigt mycket mindre om mig på något sätt. Det har varit mycket mer min relation till andra människor som har stått i fokus.
Okej.
Och jag har, ja men det är liksom, födelsedagar är ju liksom en sån här fantastisk dag att få, alltså man blir ju grattad av folk och det liksom hör till kutymen eller vad man säger.
Ja, om man inte gör som jag och tar bort på Facebook att man fyller år så ja. Att ingen grattar en.
Nej, fail. Nej men det blev, ja men det var himla fint. Ja men du vet, så här, i vanliga fall tidigare år när man liksom blir grattad på Facebook så brukar det ju bara byggas upp och eftersom man liksom hinner inte riktigt svara på alla och så här, och då tar man det dagen efter och så blir det typ ett tack eller en like typ. Ja. Och jag tänkte i år att jag skulle, alltså från sekunden jag vaknade så skulle jag verkligen ta mig tid och tacka varenda person så här live, skriva, ja men kanske fråga lite vad händer i ditt liv och så här, what are you up to? Och vilket genererade att jag liksom parallellchattade med liksom 50 pers samtidigt och bara hade en, ja men en jäkligt fin dag liksom, för att jag fick möjligheten att ta upp kontakt med alla människor och jag fick en inblick i folks liv igen som jag inte haft på väldigt länge. Och jag menar, det här kanske har triggats på något sätt genom att jag liksom varit isolerad i Karlskrona under så lång tid och jag inte riktigt haft möjligheten eller tiden att prata med alla mina gamla vänner. Men det var, ja men det blir så opretentiöst på något sätt att, ja men för att det finns en anledning att prata. Mm. Och det var väldigt, väldigt härligt att göra det. Och,
men fick du kontakt med någon speciell som du tänkte så här?
Ja men alla var så himla speciella. Alltså det var det. Nu var det vissa som jag pratade lite mer med och andra som jag pratade i telefon med och sådär. Det blev en väldigt, du vet, det är ju antingen liksom födelsedagar, bröllop eller begravningar typ som man får den här anledningen att prata typ. Och jag fick liksom en väldigt fin, ja men både, jag säger, på kvällen var jag ute och käkade middag och jag fick väldigt så här, jag fick snacka med brorsan och fick lära mig väldigt mycket om honom och så här, fick en massa insikter om honom som jag inte kände till och fick massa perspektiv som jag inte visste att han satt på liksom. Och det blir, det jag har förstått de senaste månaderna är ju vilka som är mina närmaste finaste vänner liksom. Men sen så, ja. Och då har jag, ja men vi har ju pratat om det här förut, hur jag lite har så här, ja men jag behöver, eller så här, jag får inte ut så mycket av de där andra. Men de andra finns ju fortfarande kvar och är fortfarande så himla fina människor som jag fortfarande mår bra av att känna liksom. Ja men det blev lite av en heltids sociala medietjänst som jag hade under hela dagen igår, för att jag satt i princip konstant på Facebook och
liksom, Mangans direkt, man kunde liksom chatta med dig live för första gången.
Ja.
Det var lite som så här, de deltagare som åker ut i Paradise så här, nu kan du chatta med, ja, med Smile i en timme på TV3 Play.
Ja men exakt, ja, men, och jag kan verkligen rekommendera att om man har tid att faktiskt ge sig, alltså ta sig den tiden och liksom ta tillfället i akt och tacka folk direkt liksom. För att skjuter man upp den dag så kommer då också svaret inte bli lika relevant. Och så här, folk vill ju vara lite extra snälla mot en på födelsedagen och så här, och de, jag tror att det hör ju till ovanligheten att man får ett faktiskt svar på ett grattis. Mm. Liksom.
Ja, men det gör det ju, verkligen.
Och jag vet ju själv om man har grattat någon och bara skrivit typ grattis och man får en så här direkt svar. Det är ju så här, jaha, wow, typ. Då kändes det plötsligt lite viktigt.
Men betyder det att det du gjorde nu är helt meningslöst? Eftersom att man, precis så känner man ju när man får ett svar och har skrivit grattis. Då känner man ju, ah, fan vad nice att han svarar. Men om du nu berättar att du svarade alla, då kände man sig inte speciell längre.
Nej men ja, det, så hade det ju varit om jag bara, alltså så här, ja fast jag involverade mig i en del.
Alltså, jag mycket vet, mer jag, än vad jag skojar hade, lite annars. Med dig. Du är en finare människa än vad jag vill framställa dig, ja, här.
Ja men du behöver ju också sätta lite den här ramen kring hur snäll jag får vara. Jag är ju den här framad som den onda reklamaren för att liksom kompensera min totala snällhet.
Den onda reklamaren och den galna filosofen. Men återigen Magnus, grattis på födelsedagen. Nu har jag fan grattat dig Facebook, Twitter, telefon och podcast.
Ja.
Det är ingen som har grattat dig på så många ställen.
Faktiskt inte.
Yes!
Ja, alltså jag måste ta ett djupt andetag inför det här segmentet.
Är det ett jobbigt segment eller är det ett glatt segment? Är du bara lycklig eller varför andas du?
Det är som en sån där pulserande känslopunch liksom i liksom den övre magtrakten. Alltså det
i solar plexus bara pang.
Ja men förra helgen, oh wow alltså. Det var den finaste helgen jag haft kanske i hela mitt liv. Ja men jag har nog aldrig känt en sån här storm och liksom bestående storm över två dagar som jag gjorde i helgen. Det var men så här, vi skulle ha våran wrap-up, liksom det här sista vi gör innan vi skiljs åt i 7 månader med klassen. Och jag menar, det är ju ganska lätt att ställa sig utanför det här och säga ja, men liksom, vi kommer ju ändå ses om 7 månader och så här, ja, liksom. Men det gick liksom inte, det var en sån, det bara alltså, expanderade så kraftfullt och starkt i bröstet på mig, de här känsla, alltså jag börjar känna den känslan kommer tillbaka nu, men det tror jag bara välde över mig lite som ångesten gjorde förra veckan som vi pratade om hur han spydde upp ångesten av 40 år, så blev det här en sån men likadant fast med kärlek och med men den energin som fanns i rummet. Ja men för att sätta det här i kontext och berätta lite om vad som hände, så var det att vi visste att vi, det var ganska hemligt vad som skulle hända den här helgen, och vi fick veta, vi fick liksom en ledtråd då 2-3 dagar innan. Jag kan ju läsa den, det är på engelska och det var en väldigt kryptisk sådan som skulle avslöja våran första mötesplats liksom. Och det här är lite i anda med våran PM Sandro, hur han tänker då. Så här: it's not an agency you normally would think about. Clients are usually travelers. The agency offers something for your mind as well as for your body. When there, send me a picture of the agency/place and you will get a new clue on the spot. You're expected there Saturday morning 8:15 sharp. Where is this? I am all ears. Och sen så vi började, det här skrevs ju då på Facebook och det fanns ju en jäkla teorier, och jag menar, jag har ju en total fascination för skattjakter. Skattjakter för mig är ju det bästa jag vet. Och det här är ett tips för någon som någonsin vill dejta mig. Det är så här, langa ut en liten en ledtråd någonstans och sätt igång en skattjakt. And I'm all yours.
Så hur skulle den perfekta dejten se ut för dig? Så här, om vi säger då att...
Men jag har ju haft så många perfekta dejter så det känns som att det jag skulle bara återberätta.
Okej, okay, men jag menar om jag ska försöka ligga med dig då?
Ja, alltså...
Så kan jag så här... Om jag börjar bara så här... Jag börjar med att skicka hem ett brev till dig som är så här lite eldat i kanterna.
Ja.
Och så står det bara, möt mig. Och sen så är det en karta med så här sträckade linjer genom stan till något speciellt ställe.
Ja, men en karta är lite för lätt. Alltså det ska helst vara något kryptiskt.
Det börjar med en karta. Och så leder den till något, ja men, ditt favoritfik eller någonting.
Ja.
Och sen så kommer du dit. Och där tror du så här, ja men okej, det blir bara en vanlig dejt här. Men nej. Utan då kommer baristan fram till dig.
Ja.
Och säger att, ja, det är du som är Magnus va? Följ med mig. Och så går ni en slinga in i köket, in genom, ner i underjorden, in på det största rave du kan tänka dig. Och där står jag i mitten av ett hav av rosblad där det bara finns en säng. Vad skulle du säga då?
Alltså, det hade ju varit fett coolt, men det är lite för enkelt. Alltså, okay. Det ska ju vara, helst ska det ju liksom, Ja, men grejen är, för att jag har ju lite den här förhoppningen av att det nästan alltid ska vara så här, du vet, långt in i mig så ska det vara lite magiskt och lite mystiskt. Så att, det ska ju, jag måste ju luras lite.
Du vill ha kryptiken i det. Du vill att det ska vara en gåta som du måste lösa. Liksom.
Ja, verkligen. Det är det som är det spännande i det här. Men jag, för att återkomma till det, men jag tänker inte avslöja hur man ska göra, för att då skulle jag redan ha det här i bakhuvudet och då skulle jag vara förberedd på det, så att, surprise me. Men och det är det som är hela grejen, varför jag är så fascinerad av trolleri och allting, för att jag älskar ju den här överraskningen av så här, what? liksom. Men för att återgå till den här ledtråden, så var det alltså, ja, men vad, har du någon teori? Eller du kanske redan vet vad det var?
Nej, alltså jag, nej, du, vi har inte pratat om det här. Jag, den första idén jag hade när jag läste det, nej, jag vet inte. Jag, först så började jag så här, jag bara, Ubertaxi.
Fan vad nice.
Men nej, jag visste faktiskt inte.
Men de första teorierna som började dyka upp på Facebook var ju alltså turistbyrån liksom, här i Karlskrona.
Ja, precis.
Och det var ju ganska nära liksom, men inte riktigt rätt. Och sen så började
det går, det funkar ju inte eftersom att man är, man, om man usually är en traveler.
Ja,
så funkar ju inte turistbyrå, för där är väl alla resenärer liksom.
Ja, men exakt. Så, men just liksom kruxet med det här var ju att en agency är ju då liksom en byrå. Så var det var det som började liksom ploppa fram, och så var det någon som postade en liksom en IKEA byrå. Det var lite finurligt. Men jag tänkte ju på en bensinmack. Just för att jag tänkte liksom steget vidare med kryptiken. Det här med att så här, this agency offers something for your mind. Och då tänker jag ju, alltså, ge någonting för tanken och inte tanken.
Ja, men vad fan.
men det var inte heller rätt, men det var väldigt nära.
Så men det var, berätta nu, vad var
ja,
det?
Men det var alltså pressbyrån vid tågstationen här. Så att det var ju inte, ja, men det var, ja, och det lustiga var ju att det här var ju ingen pressbyrå längre. Den har liksom omvandlats till någon järnvägskiosk. Så att det blev inte.
Vad fan då?
Ja, så det failade ju lite så. Men grejen var, vi möttes där 8:15, gav oss iväg då till Ronneby då. Och fick då en ledtråd där om att vi skulle liksom till det här Ronneby brunn, som är då ett spacenter i Ronneby, som är en fantastiskt härlig plats. De har ju konferenslokal och så här. Och det är så himla jäkla mysigt. Det är ju någonting med att åka som klass och i tåg, och det är den här stämningen, morgonstämningen, folk dricker sitt kaffe och bara myser liksom. Och men så hade vi då den här wrap-upen. Och den var utformad som så att vi allihopa fick en halvtimme på oss att rita upp på ett A3-papper våran resa på Hyper, vad som har gett stort intryck på oss och så vidare. Och det var ju, ja, men det var fint liksom. Jag gick loss på någon sån här vad heter han, Monet kanske det var. Nej, Van Gogh var det. En typ en Van Gogh-aktig tavla, den här Stjärnhimlen tror jag den heter, som liksom illustrerade de här, alla de här vågorna av himlen som liksom sammanfogades och blev den nya vågen, och det var lite flummigt, men sen så fick man behålla den här, och då skulle man sen gå upp i gruppen om tre, och då skulle vi tre då göra tre olika ritningar om en annan grupp om tre, alltså på varsin person. Och sen så, och det fick vi också kanske en halvtimme till liksom, och sen så satt vi oss då i ring och fick då presentera de här bilderna för varandra och fylla i liksom om den här personen, och det blev en sån kavalkad av kärleksbombande som bara liksom, ja, det var sån energi i rummet som var helt otrolig liksom. Och
var det så att ni kunde skapa en sån här energivägg? Där
jag lade märke till, våran PM är ju ganska spirituell av sig. Och jag vet inte om det här är någonting han gör medvetet eller omedvetet. Men varje gång det liksom, man känner den här alltså energin i rummet, för det kan man ju ändå göra oavsett hur spirituell eller inte man är, så kan man ju ändå känna av att så här,
ja, du kan ju känna av dålig stämning och sånt.
Ja, men exakt. Ja, men det är också en energi liksom, kan man säga. Och men varje gång det liksom kommer den här, så lyfter han fötterna från golvet liksom. Vilket är jättespännande. Jag vet inte vad jag gör här medvetet, som sagt, men det var, jag tror att han rörde marken väldigt sällan under den här dagen. Efter halva dagen någon gång så liksom bara gick det upp för mig hur jag kunde se mig omkring. Och verkligen, nu var ju inte alla i klassen där liksom, men jag kunde verkligen se mig omkring och verkligen titta på varenda person och verkligen känna hur jäkla mycket jag älskar de här människorna. På ett så här genuint sätt. Inte bara så här, men gud vilka fina människor, utan liksom jag älskar de här människorna så jävla mycket. Och ja, alltså, det var en så stark känsla. Och jag menar, jag har ju pratat förut om min separation mellan mitt huvud och min känsla liksom, kring hur jag väldigt lätt kan förflytta mig upp i huvudet och liksom fabricera känslor. Men jag blev liksom medveten om hur jag nästan fysiskt kunde gå ner i liksom magtrakten och bara greppas av den här känslan. Men
om vi ska, om vi andra ska komma in i den här känslan, var det någon speciell musik eller fanns något soundtrack till det här som vi kan ha i bakgrunden medan vi pratar om det?
Ja, alltså jag tror att för att senare, eller dagen efter, så lyssnade jag på den här Home is wherever I'm with you. Vad heter de? Magnetic Fields. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Men i princip alla hade någonting att säga om min roll i klassen. Och det var så överväldigande och härligt och fantastiskt. Men för att gå vidare, så det här tog ju verkligen hela, det tog ju 8 timmar för den här vattenfallet av känslor att rinna ut. Men de höll i sig, och vi, efter det här gick vi då till spaavdelningen och liksom badade bubbelpool och var i bastun och bara gosade oss och mös med varandra. Så jäkla underbart. Och vi hade den här samvaron som var så stark, av att liksom vi är en familj och vi kommer alltid att vara en familj. Oavsett var i världen vi befinner oss så kommer det, ja, men vi kommer alltid ha den här kopplingen till varandra som är så stark. Och sen senare på kvällen så lagade vi en stor middag tillsammans och liksom 3 rätter, så vi hade ett helt hus för oss själva som vi bodde i. Och så kom vi på den här idén om att vi måste återkoppla till början av året, där vi gjorde ganska fånig övning där vi hade det här hypermanifestet, som är de här slagorden som seize your potential, lead the change, change the world och alla de här liksom, som du säkert har sett. Och då blev det, ja, men vi tänkte att så här, ja, men 1 år senare, nu vi delar upp oss i grupper under middagen liksom, och så får vi ha de här punkterna som utgångspunkt. Ja, men som utgångspunkt för att göra precis vad vi ville. Och det här var kanske det roligaste. Alltså det var så flummigt och så underbart, och folk som bara drev med det här konceptet av de här slagorden liksom.
Det är ändå skönt att ni kan ställa er utanför det också och se det och driva med det liksom, tänker jag. Men någonting som jag känner igen mig i när du pratar om det här, att man är en familj och att man alltid har varandra. Jag känner ju det med mina klasskompisar. Vi har ju tappat varandra på ett sätt, eftersom att vi umgås ju inte alls lika mycket som vi gjorde en gång i tiden. Eftersom att man inte har skolan kvar liksom. Men varje gång man pratar med varandra, eller varje gång man stöter på varandra eller ses, så får man tillbaka all den här kärleken. Man har för alltid ett band liksom. Även om man kanske inte håller samma kontakt som man har gjort, så finns den fortfarande där liksom.
Men det var någonting under kvällen också som jag kom att tänka på, just att så här, jag ville vara med alla hela tiden, men samtidigt så tog jag tillvara på de stunder jag kunde få med liksom de här enskilda personerna. Och jag menar, det fanns en viss acceptans plötsligt kring att jag kommer inte kunna vara med alla i klassen så här enskilt och under en längre stund, utan jag bara gladde mig i en så här anti-FOMO typ, att så här...
Okej. Ja, för det var det jag tänkte, att så här, jag har ju så svårt att se det. Men jag kan också känna igen mig i att när man väl hittar det och inte bryr sig längre. Att man bara kan så här, att man kan slappna av i att veta att ja, men nu trivs jag här, och jag vet att jag kanske missar någonting där borta i andra hörnet av festen. Men det får vara, för det är så bra här. Och att oavsett vilken sida av festen du är på, så känner du att ja, det skulle inte kunna vara bättre, så jag skiter i att röra mig härifrån. Och den känslan är ju helt fantastisk.
Jo, men vi fick ändå dagen efter då, vi vaknade och var ganska bakis så här, men det var ändå vi levde kvar i den här känslan, och så skulle vi då wrappa upp allting och liksom ta den här sista utcheckningen utav den här med 1,5 åren som vi har bakom oss. Och då finns det då i den här stora brunnsparken ett så här fantastiskt vattenfall som vi då klättrade upp och stod ovanför och hade utsikt över hela Ronneby, och så stod vi där i ring då och höll varandras händer, och det var så kärleksfullt liksom. Och det här kan vara det mest spirituella upplevelsen jag haft, utan att det var något övernaturligt eller liksom någonting sånt, men vi kände varandras liksom insidor på ett sätt som jag aldrig upplevt. Det var heligt liksom. Den här platsen blev, men det blev, nu vet jag inte om jag hittar på det här ordet, men sakramentalt på något sätt. Det här, det kändes som en sån, men om man hade haft hyper som en sekt liksom, då hade det här varit det heliga sakramentet på något sätt.
om man hade haft, vadå, om man hade haft.
ja, visst. Ja, men så åkte vi då hem efter allt det här, och jag var helt labil och blödig, och liksom det var så mycket bara känslor överallt. Och så kom vi tillbaka till Karlskrona, och jag lyssnade då på den här Home is wherever I'm with you, och hade en stund där jag liksom vandrade omkring i Karlskrona, och det blev så tydligt hur den här stan är liksom, det finns liksom ingenting i den här stan som inte är direkt kopplat med den processen jag har gått igenom, och jag är så tydlig för det här avsnittet i mitt liv. Och jag liksom mindes alla stunder längs gatorna, och det är mitt i natten, fylleslagen och liksom allting bara, det var så sjukt, och det var så härligt väder, och det var riktigt magisk upplevelse.
I förra söndagen när vi släppte förra avsnittet, så var jag tillsammans med mamma på och upplevde lite finkultur i Stockholm.
Jaha.
Jag gav henne förra året, alltså i julklapp förra året, så gav jag henne biljetter till Utvandrarna.
Ah.
Och det här är ju en gammal historia. Alltså jag känner ju till den, jag vet vad den handlar om, men jag har aldrig läst den själv. Har du läst boken?
Jag har, det kanske är den tjockaste boken jag har tryckt
igenom.
Ja. Eller den kändes så oändligt tjock just för att man så här.
Men jag tycker ändå att den har ju någonting som är härligt i sitt berättande, för att det finns ett form av framåtsträvande hos de här karaktärerna.
Ja, men det finns en längtan hos dem för det bättre livet.
Ja, men exakt. Och det är på något sätt, finns ju i, alltså anledningen till att den är så tidlös är ju för att den unga generationen, känns det som, i alla tider, alltså den generationen som är ung idag är ju lika framåtsträvande som den generationen som var ung då. Och har i mångt och mycket samma tankar om att USA är den platsen där man ska finna lyckan liksom. Men det jag tänkte på, eller Ja, först och främst ska jag väl säga också att det var en fantastisk föreställning.
Ja.
Hur bra som helst. Då finns det... Ja, alltså, ja. Är det någon som vill ha tips på att ge folk var, eller någonting i present, i julklapp eller sådär, köp biljetter till den, till era föräldrar eller något. För det är fantastiskt. Och jag känner ju att jag måste gå mer på teater.
Ja.
Det är så jävla billigt också. För oss under 26 så kostar det 100 spänn. Liksom.
Ja. Ja, det är ju en helt annan upplevelse än att gå på bio. Liksom. Och det är billigare än bio.
Ja. Ja, precis. Men det är ju, jag älskar det ju. Men också så tänkte jag på, alltså man tittar sig omkring och ser att så här, ja, det var kanske 3-4 i min ålder.
Ja.
I hela salongen. Så var det ju väldigt mycket kulturgubbar och extremt mycket kulturtanter.
Ja.
Och jag kände ju det, eller när man väl satt där så kände jag att så här, nu, eller framförallt i pausen, här, nu förstår jag varför, eller jag har alltid tänkt i alla fall att kulturtanter överlag känns lite flummiga. Och inte flummiga på ett sätt att de bara har ett visst tänk, utan att de är lite smått packade hela tiden.
Ja, det är... Ja.
Och då kom jag ju på det i pausen där, varför det är så. Och det är ju för att de är alltid lite smått packade. För att först när man ska gå på teater, i alla fall jag gjorde så här, och jag antar att många gör det, så går man och tar en drink innan.
Ja.
Eller någonting. Man vill liksom, man vill öppna sinnena på något sätt.
Ja.
Så man tar, jag tog en öl och en whisky innan. Det var väldigt trevligt. Man sitter och samtalar och bygger upp förväntningarna om teatern.
Ja, just det.
Eller om vad som kommer hända liksom.
Mm.
Sen får man, sen så går man in, sätter sig där. Den här whiskyn lägger sig och man domnar av och öppnar sinnena samtidigt. Och så får man uppleva det här. Så får man en rush av det. Av den här bra pjäsen man sitter och tittar på. Så får man den här adrenalinet som byggs upp ännu mer. Och då när man kommer ut, när det blir paus då. Då har man liksom, då går man ut och så beställer man in ett glas rött. Och det får man ju inte ta in i salongen. Så då ska man liksom klunka i sig 3-4 deciliter rödtjut på 20 minuter. Och jag tänker då att när man är en kulturtant i 65-årsåldern. Då blir man ju ganska blarig på det liksom. Men jag förstår att man gör det, för att det finns ju någonting fantastiskt härligt i, någonting oerhört skönt i att bara så här, ha druckit det här innan, sjunka ner i de här mjuka stolarna. När man har liksom en öl och en pinne i kroppen eller ett glas vin. Och så sätter man sig och så går ridån isär eller upp eller vad det nu gör. Och man liksom, kanterna börjar suddas ut. Och det är, ja, det är ju härligt ju.
Ja, gud ja. Ja, men det är spännande. Jag vet att Bergman, när han gick på teater själv, så ville han inte... han brukade inte gå ut i pausen. Han satt kvar i pausen i stolen och för att inte bryta illusionen liksom, eller den här magin som är framför en. Och jag tror att det är, ja, men jag tror att det fortfarande är ganska, alltså det är, om man går längre söderut i teater i Europa liksom, så är det, börjar det bli mer och mer ovanligt med att man har en paus på 20 minuter när pjäsen bara är liksom 2-3 timmar lång. För att just få ligga kvar i den här illusionen och att det, man har ju ändå lite av en uppförsbacke precis i början för att liksom komma tillbaka i händelsen liksom.
Men det var ju det kände jag ju att det hade de ju verkligen lyckats med. Utvandrarna har ju i och för sig väldigt tydliga akter liksom, för vad som händer, och man har tydliga avbrott och man kommer snabbt tillbaka i berättelsen, kände jag i alla fall. Men jag kan förstå det på andra pjäser där man inte har lika tydliga drag liksom. Men jag tänkte lite på det här med gränsen mellan popkulturen och finkulturen.
Mm-hmm.
Att det finns ju, alltså kultur överlag som innefattar båda de här är ju vackert. Det är ju härligt att fångas av historier.
Mm.
Att titta på film är också en del av det här. Och titta på tv-serier, man fångas in i en känsla.
Mm.
Men det finns ju någonting... Alltså förstår du vad jag menar när jag säger att det är... På något sätt, det finns en anledning att finkultur är just finkultur. Att teater och böcker på ett annat sätt, alltså det berör en på fler plan för att det handlar om gestaltning och formulering på ett annat sätt som gör att du som åskådare måste göra så mycket mer själv.
Mm.
Och då händer det någonting i dig.
Ja, men jag känner ju väldigt mycket av att kontexten är så himla viktig just för teater. Alltså, jag vet inte riktigt hur mycket jag vill säga att teater nödvändigtvis är finkultur. Men jag förstår varför du känner så. Men...
Det är ju det. Det som räknas till finkultur är väl böcker, teater, tavlor, gammal musik. Mm,
ja.
Det som räknas till popkultur är film, tv-serier. Alltså tv-serier då och serietidningar.
Ja. Och, men det går ju att diskutera ganska mycket vad, alltså så här, utifrån perspektiv liksom, vad som är fin kultur. Men det är inte det vi pratar om. Jag känner mer att just hela känslan av att gå in i en salong och liksom få, alltså den här, det finns ju en sån, med hela förväntningen och det här live-momentet och att allting, ja men det skiljer sig så himla starkt från att knäppa på en film på tvn liksom.
Ja, men precis.
Och just den här pausen också med marmor, vad heter det på Dramaten, den här salongen eller vad det, ja, det här vita salongen när man står där och liksom man är lite inuti en sfär som byggs upp och som får bibehållas under ett par timmar som jag tycker är väldigt vacker. Men jag blev otroligt sugen nu på att gå på teater med dig. Och få,
ja, verkligen.
Det var ett tag sedan när jag var på teater och få supa in lite av både det ena och det andra. Men,
du får väl välja en pjäs helt enkelt så får du biljetter till den i födelsedagspresent.
Nämen. Oh, vad fint. Ja, men det här,
och då får du helt enkelt en anledning att komma till Stockholm och hälsa på.
Ja, men det där erbjudandet tänker jag återkomma till.
Vi har inte sagt vad det är för avsnitt idag.
Nej.
Du öppnade ju så starkt med ditt hånskratt inför Halloween.
Ja, det är... Jag kom ju på att jag utlovade, eller jag lovade lite för mycket förra veckan. Att nästa vecka är ju inte alls ett primtal.
Nej, jag vet. Jag kom på det också. Jag bara, det här går ju att dela med tre.
Ja, men exakt. Men däremot så är det numera tre. Nu är det tre avsnitt kvar. För såvida jag vet så är 71 i alla fall ett primtal. Ja, men vi låter överraskningen
komma. Magnus, det är bara du som bryr dig. Det är alltså, ingen annan som bryr sig.
Om det är någon av våra lyssnare som bryr sig, snälla, jag ber er tweeta mig. Så, för annars kommer jag för alltid leva i min ensamhet kring fascinationen
kring
för primtal.
Det fantastiska om primtal.
Ja.
Nej, men som sagt, det är alltså avsnitt 68. Vi tackar väl så mycket för att ni har lyssnat. Har du något avslutande som du vill ta upp?
Jag ville prata om en grej, men jag vill låta det här ämnet mogna lite inom mig. Men jag har ju märkt kanske lite mer i speglingen av dig än hos mig själv att det här med att jag har börjat bli lite flummig och spirituell börjar uppenbara sig. Men jag stötte på en ganska intressant sida i av en slump som hette Bipolar or Spiritual Awakening, tror jag att den hette.
Du vill prata om dig själv som en spirituell guide.
Ja, nej men alltså den här sidan pratade om
eller vadå?
Ja men att bipolaritet lite jämförelsen mellan bipolaritet och ett spirituellt uppvaknande och att det kan gå hand i hand liksom, ja, beroende på lite olika faktorer. Men jag tänkte att vi ska kanske försöka oss på det här ämnet nästa vecka när jag har emergat mig lite mer i det här ämnet och låtit det reflekteras inom mig.
Ja, men vad härligt.
Och om det är någon som har någon tanke om vi, alltså jag skulle vara väldigt intresserad om det skulle av en slump vara så att någon av våra lyssnare är bipolär. Det här är kanske någonting som folk inte är lika öppna med som jag är kanske, men om någon skulle vara det så skulle jag vara väldigt intresserad av det, av lite tankar kring det här. Och det vilket ni har möjlighet att kanske direct messagea mig på Facebook eller skriva till våran mail. Och jag lovar att jag inte tänker nämna några namn om ni är oroliga för det. Med den lilla teasern så kan vi ju helt enkelt säga att det har varit en ära.
En fröjd till och med.
Ja, men en lyckans ost. Toppa den då.
Ja, nej men vi får väl helt enkelt avsluta. Jag tänker, jag blev så glad när du, även om det var en ganska lång harang för att komma till the conclusion av din lycka inför din klass och de människorna du älskade, så tänkte jag att det finns någonting fint i att se sina vänner som en stor familj.
Ja.
Och därför tänkte jag att vi kan ju avsluta med och just också det här i att man inte riktigt har koll på sina egna tankar när man är så lycklig.
Ja.
Så då tänkte jag att då kan vi ju avsluta med familjens Det snurrar i min skalle. För ja. Jag vet att både du och jag har dansat ordentligt i den här.
Jaha.
Och det finns ju någonting fantastiskt i den låten.
Ja. Gud ja.
Ja men vi avslutar helt enkelt i 66 avsnittet.
Nej, vad säger du? 68?
68.
Eller?
Jag har ju tappat mig själv. Men vi hörs nästa vecka. Och skriv till oss under hashtaggen 150 kilo. Puss på er. Puss. Jag gjorde upp en eld för dig. Och nu brinner hela skogen.